Hej och välkommen till Hemmasommelieren. Erik Lidén sitter här med
Fredrik Lindfors. Hallå Erik.
Hej Fredrik, hur står det till?
Ja, men det är fint idag. Det är, som vanligt så brukar det vara så där veckans höjdpunkt att få sitta tillsammans med dig och snacka lite grann om vin eller ja, företeelser i vinvärlden. Det är ju alltid lika uppskattat.
Ja, men dit och Fredrik, och jag ser fram emot vårt samtal idag. Jag tänker lite så här, undrar den som lyssnar på det här idag, när och hur? Det släpps ju på onsdagar. Men jag tänker liksom det kanske blir ett lite kortare avsnitt idag. Personen i fråga som lyssnar, tänk att den står kanske ska laga mat. Det tyckte var väldigt trevligt. Den kanske häller upp lite vin och kan man liksom få med något av dagens tema det här? Kan det vara så att det finns något duns av fat i det här vinet som hälls upp? Och är det så att det nästan finns fat i alla viner eller hur funkar det? Fredrik ska idag vara vänlig och reda ut det med mig. Vad säger du Fredrik? Finns det fat i alla viner?
Nej, det gör ju inte det. Spontant svaret är nej, och jag skulle säga att en av de största anledningarna till det är ju att det här med att jobba med fat och ekfat är ju generellt sett lite av en investering i ett vineri också. Så att det kommer ju lägga sig på prislappen i det slutgiltiga vinet. Så att det där
är det snarare så att fat är undantag?
Kanske inte undantag skulle jag säga, men jag tänker så här, alltså om vi tittar på den stora volymen och massan av vin som produceras där ute i världen, så är det ju mycket som är ganska affordable, alltså billiga viner skulle jag säga. Och de flesta lågprisvinerna kommer du inte se någon fathantering i alls, utan det är helt enkelt för kostsamt att producera vin som har legat på fat. Men kliver upp lite grann i pris så kommer du att stöta på viner som har fathantering. Och jag tror också så här, det här är ett avsnitt som lätt skulle kunna bli så där torftigt, tråkigt, nördigt när det kommer till just prata om fat.
För
det
här är ändå... Nördigt behöver inte betyda tråkigt.
Nej, i och för sig, men jag bara tänker som en gemen, ja men lite så där wine lover eller bara uppskatta lite vin, så kanske det ändå blir ett lite mer så här, ja men spetsigt ämne ändå, men... Jag tänker att vi ska ändå försöka hålla det här lite roligt. Och alltså jag skulle ju kunna nörda ner det här totalt. Jag skrev faktiskt min B-uppsats på universitetet om just fatlagring. Men vi behöver liksom inte jag behöver inte läsa upp hela, hela den. Utan vi ska försöka applicera det här på ett lite mer sådär... Ja, men aha, det här var intressant att känna till om fat och fatlagring och viner som är fatlagrade.
Ja, men jag är eager to hear. Och om man bara ska börja tänka så här med fatlagring. Alltså, släpps det något ämne från träet in i vinet? Jag har ju fått höra, och jag vet inte om det var från dig, men nej, det var det nog inte. Men liksom mineralitet, ja, men ett vin kan inte ta upp mineral. Ja, men kan ett vin inte ta upp fat heller? Eller hur funkar det liksom? Och vad gör träet med vinet?
Bra, det där är många intressanta frågor som jag tänker att vi ska fördjupa oss i. Och jag tänker bara spontant, och först så ska jag säga att det beror på. För du kan ju använda fat som är lite olika ålder. Alltså redan använda eller helt nya fat. Ju nyare fat du använder, desto mer smak kommer det ge till vinet. Så har du ett helt nytt fat så kommer det ge mycket mer smak än ett fat som redan är använt en, två eller tre gånger till exempel. Och sen en annan sak som spelar stor roll, för det man gör med faten också, att man lägger ju inte vin på rått trä eller rå ek så att säga, utan det man gör är att man rostar träet. Och beroende på vilken rostningsgrad du har, alltså hur hårt du rostar insidan utav de här faten, desto mer karaktär, alltså mer, ska man säga, du får mer rostade toner, mer kol, mer kära, mer det här, ju hårdare liksom rostat fat du har. Fat och ek ger ju liksom rätt mycket karaktär till vinen ändå, men jag tänker att vi ska dyka in lite djupare i det här.
Ja, men alltså, om du nu bjuder in till djupdykning, då är det där du kommer få, för då tänker jag passa på, jag gillar nöda saker. Alltså, det är två frågor direkt på det, och det är: varför kan man inte lägga vin på ett helt nytt fat? Blir det något fel på vinet då? Liksom, varför måste det rostas? Och hur rostar man? Ställer man in en värmefläkt? Eller tänder man en eld in i tunnan? Eller rostar man plankorna liksom, med någon eld innan de byggs ihop till en tunna?
Mm. Nej, men bra frågor. Dels så är det väl det här med rostning har att göra med att man bränner liksom porerna i träet. Och det är ju för att ge smak egentligen skulle jag säga. Så att Och sen när du väl rostar fatet så gör du det över en öppen eld. Så att det beror ju på hur länge du låter det här fatet då rostas över elden som avgör hur mörkrostat det blir. Det är ungefär som att köra bröd i brödrosten skulle man kunna säga. det är typ det som händer. Och kanske blir lite åt den, ja, men jag skulle säga att det kanske blir lite den smakprofilen också. Tänk dig att äta en orostad vitbrödmacka. Det smakar ju inte så mycket, men låter du den gå lite grann i brödrosten så får du ju mer av de här liksom rostade tonerna, och du byter ju också, alltså strukturen på brödet ändras ju från att vara lite mjukt och slappt till att bli lite hårdare och frasigare.
Ja, det har du ju väldigt rätt i, och det är lite samma när man steker kött ju.
Ja, du får den här maillard-funktionen som ger lite det här, ja, men rostat karamelliserade toner. Så att det kan man ju applicera även här. Men jag tänker så här, vi ska ändå bara lite grann prata om historia och bakgrund med fat och varför man fatlagrar viner från början. Och idag så gör man ju det kanske främst av anledning för att man vill ge en viss karaktär till vinerna. Man vill jäsa vinerna på fat, eller man vill låta dem lagra i 8, 10, 12, 24 månader för att man vill att det ska ge en viss rondör och viss karaktär till vinerna. Men själva den här lagringsprocessen har ju inte varit det som har varit den ursprungliga avsikten med att fatlagra viner. Så tanken egentligen är ju att, alltså, fat har ju varit ett mer transportkärl från början, och det har ju varit i åtminstone 2000 år vad man vet. Och innan man använde sig av fat så använde man sig av amforor, och både för att jäsa vinerna och sen för att transportera vinerna. Men problemet med amforor, alltså sådana här lerkärl, ja, de kan ju lätt gå sönder i transporten. Så att här har ju träet en mycket bättre egenskap, att det är lite robustare och du går inte sönder lika enkelt. Så att fatet har ju en klart överlägsen roll där. Och det här är ju liksom långt innan man börjar använda glas, alltså buteljering och sånt där. Och egentligen på vinerierna så ska jag säga att det var egentligen ovanligt att buteljera vin, alltså hälla över från fat till flaska, ända fram till kanske 1930-1940-talet. Så att det här är ändå ganska modernt, skulle jag säga, med att vi idag transporterar vin på flaska. Så fram till den här tiden, och betydligt mycket senare, så har man ju skeppat vin på fat. Vi kan ju ta till exempel den här Vin- och spritcentralen, alltså vårt gamla importmonopol som tillgodosedde Systembolaget med vin. De köpte ju vin i bulk och på tanker och på fat och buteljerade själva ända in i ganska liksom modern tid. Och då är det man har pratat om sådana här härtappade viner, bland annat så härtappade slottsviner från Bordeaux.
Just det.
Så att, ja, och man vet inte exakt när träfaten började användas, men ek var i alla fall inte det första träslaget som man använde, utan i början så, av vad jag läst mig till i alla fall, ska det vara palmträd som var det första liksom träslaget som man använde sig av. Men palmträd var ju heller inte optimalt, för att det var ett ganska svårt träslag att böja till. För tittar man till ek, varför ek är så bra, det är ju att eken har ju egenskaper att det ändå relativt lätt kan böjas till. Det håller tätt, och det ger, vad ska jag säga, en förhållandevis lite smak till vinet ändå. Och det ger också smaker som vi verkligen uppskattar. För det finns ju ett gäng andra träslag som man faktiskt använder sig av i vinvärlden idag, men som är betydligt mycket mindre vanligt. Och då använder man bland annat akaciaträ, kastanj, till viss del också kan man hitta gran och såna här stora redwoodsträd också. Men alla de här har ju liksom lite andra egenskaper, och framförallt så kan en del av dem ge en del smak ifrån sig som vi kanske inte tycker är sådär jätteangenämt, och man kan hitta någonting som skulle kunna påminna om lite kodatoner och sånt där som, ja, men det för tanken till lite retsina.
Men funkar det bättre till sprit? Kan det liksom vara att det är typ whisky och sånt? Kanadensisk whisky? Har de den på lönnfat? Nej, det är ek där också.
Ja, nej, men jag skulle säga att det är eken som gäller. Man har kommit fram till att eken är ju absolut dominant när det kommer till det här. Och bara rolig parentes, jag tänker med oss i Sverige också, vi har ju ganska mycket skog och trän och ganska mycket ek planterat. Titta på hela Visingsö till exempel. Det är ju planterat med ekar under 1600-talet, för det skulle ju vara avsett att man skulle bygga fartyg utav de här träden när de skulle få växa till sig. Så att så blir inte fallet, men det är ju i och för sig bra, för att nu kan man ju göra bland annat ekfat.
Men är det något Sverige exporterar?
Jag vet inte om det är så här överdrivet mycket. Jag har bara stött på några vinerier som på så här experimentbasis arbetar med svensk ek. Men sen har jag tror att de stora förespråkarna för svensk ek, det är ju de svenska whiskydestillerierna.
Just det.
För det blir ju också ett unikt signum för Sverige att vi har vår egen ek. Så producerar man en egen nationell whisky, så är det ju, känns som att det är roligare att hälla den på svensk ek, eller åtminstone ha en så här svensk ek finish. Det är en liten extra touch.
Men om vi ändå är inne på nationalitet, jag tycker ibland det står att jag tror det, om jag inte, du får se om jag drömmer, men på franska viner så kan det stå att eller på lagrade bla 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 månader på amerikanska ekfat varav 40% nya. Vad är grejen? Är det något speciellt med amerikansk ek? Eller är de bara stora producenter av fat?
Nej, men det är faktiskt skillnad. Och det där är bra att du noterar det. Och jag skulle säga att överlag så gör man ju en distinktion mellan vad som är amerikansk ek och vad som är europeisk ek. Eller i det här fallet då, ta fransk ek till exempel då. Och det har helt enkelt att göra med att de kommer från, det är lite som druvsorter man skulle säga, de kommer från olika familjer. Så att de har lite olika egenskaper. Så att för den som är intresserad så kan man säga att amerikansk ek, det heter på latin då, Quercus alba. Medans europeisk ek så finns det ett antal arter, men då, de vanligaste är bland annat Quercus robur, som betyder typ vanlig ek. Och sen finns det Quercus petrea som också är vanligt. Så att, men generellt så ska jag säga att det skiljer sig mellan vad som är amerikansk ek och vad som är europeisk ek. Och om vi tittar på skillnaden då, så att amerikansk ek har bland annat den egenskapen att de smakar mer en europeisk ek. Alltså det innebär att de ger ifrån sig mer smakämnen än vad de europeiska eken gör. Och det gör med att de innehåller någonstans mellan 2-4 gånger mer laktoner. Och det ger ju upphov till lite sådär sötaktiga vaniljiga toner som är väldigt vanligt att man känner i amerikansk ek. Och tittar vi till europeiska eken då, så som sagt, den smakar mindre. Och den har dessutom mycket liksom, tajtare fibrer i sin sammansättning, vilket också gör att produktionen ser annorlunda ut mellan europeisk och amerikansk ek. Så ska du göra fat på europeisk ek så behöver du klyva eken, och det här är som sagt, det har ju med fibrerna att göra för att de ska kunna hålla tätt också. Medan amerikansk ek, som inte alls har lika tajta fibrer, de kan man istället såga. Och på grund av den här processen så kan man använda kanske någonstans mellan 20-25% utav ett ekträd för europeiska viner, medan man kan använda betydligt mycket mer när man producerar fat på amerikansk ek. Och därav så är också europeisk ek mycket dyrare än vad den amerikanska eken är. Så att om man säger så här, bara för att ge ett exempel lite så där mellan tummen och pekfingret, men för allting beror ju på vad det är för typ av skog och vad det är för tunnbindare och vad det är för storlek och lite såna här saker. Men säg att mellan tummen och pekfingret har ett nytt 225 liters fat, vilket är typ den vanligaste vinstorleken där ute i vinvärlden, så kostar det någonstans mellan 6000 till 12 000 kronor att producera, och då ligger ju de amerikanska faten kanske på 6 000 och de franska faten kanske börjar på 10 000 kronor plus. Så att det är en väldigt stor skillnad.
Jo, och då kan man ändå tänka, du får ut 300 flaskor vin på det där. Det är typ 30 kronor flaskan bara i fatkostnad.
Precis, och då kan du tänka att så råvarukostnaden där är ju någonstans mellan 20-40 kronor per flaska. Och det är klart, det kommer ju lägga sig på priset. Sen är det ju så, jag menar som vinproducent så, och framförallt som vi pratade om tidigare, när du gör enklare viner så kommer du inte använda, alltså antingen ingen ek alls, eller så kommer du använda en större del redan använda fat, för då kan du ju liksom betala av faten på flera år så att säga. Men det är ju en del som använder sig när de gör vin utav uteslutande nya fat, och då kan du tänka att de vinerna kostar ju såklart lite mer också. Men så kan det vara, så att då är det liksom 40 kronor per flaska, det betalar du, eller det är råvarukostnaden för vinproducenterna att köpa in ett nytt fat. Så att det är sånt som man kanske inte riktigt tänker på. Men sen nämnde jag också det här, 225 liter, det är ju den absolut vanligaste storleken. Och det är en sån här, man kallar det för barrique. Och det är också den storleken som man använder i Bordeaux. Man säger också barrique i Bourgogne, men den storleken är förvirrande nog 228 liter. Så att de vill inte vara likadan som bordeauxarna. En annan fatstorlek som man ändå stöter på ganska ofta i Frankrike är tonneau. Och det är ett större fat, det är ingen fast storlek, utan den kan vara någonstans mellan 2-4 gånger större än en barrique. Så det här är lite grann om det franska då. Nu pratar vi mycket om fransk ek och sådär, men det finns ju annan europeisk ek, ungersk ek är rätt vanligt, och dessutom i Italien så köper de, italienarna, de använder, alltså visst en del fransk ek också, men traditionellt sett så är det vanligare för dem att använda slavonsk ek, alltså från Slavonien i Kroatien. Och om vi tar till exempel då Barolo, som är ett populärt vin. Det traditionella för Barolo är ju att man producerar dem på så kallade bottis. Och en botti är ju ett jättestort fat som kan rymma ett par tusen liter. Men mer modern Barolo så kommer du se att man blandar både de här mindre barrickerna och de här större bottifaten. Och en del använder bara barrick och vissa använder bara botti och sådär. Så att det är lite olika.
Men påverkar det då fatstorleken vinet på något sätt liksom? Eller hur tänker producenterna där?
Jo, men det gör det ju, absolut. Och jag menar, om man jämför trä och i det här fallet ek med ett annat kärl som man skulle lagra vin i, som rostfritt till exempel, så tänker du att rostfria tankar, de är ju helt inerta. De släpper ju liksom inte in något syre alls. Men trä däremot, trä är ju ett organiskt material och det andas ju. Det innebär att vinerna får en liksom långsam syresättning. Alltså man ser det som att det är en positiv syresättning som de får under den tiden som de ligger på fat, som också gör att vinerna blir mycket mjukare. Och ju mindre fat du har, desto större så att säga syresättning får du på den volymen vin som du har. Så ju större fat du har, desto mindre blir den här oxidationspåverkan. Medan mindre fat får ju en större oxidationspåverkan på kortare tid. Så att om du har viner som är lite tuffa och lite brokiga, lite kärva tanniner och sådär, då är det ju egentligen mer fördelaktigt för dig att lagra dem på mindre fat. För att då kommer du få den här, som sagt, oxidationsprocessen som gör att vinet blir rundare helt enkelt.
Ja, men det är ju väldigt intressant. Men hur ska man liksom angripa fatom? Alltså, det är klart att jag har... Vi har pratat om fat och lite sådär, men vi har ju faktiskt inte gått in på djupet på det här sättet. Alltså, om jag har ett vin som har fat, ja, men dels, alltså, hur märker jag det i vinet? Hur märker jag det lättast? Kan jag liksom redan börja dofta fat när jag doftar på vinet?
Mm. Ja, det är precis så känner du det tydligt. Och framförallt ju större andel nya fat du har, desto tydligare känner du det på doften. Så att då är det ju dels, det du kommer känna är liksom rostade toner. Framförallt om det är nya fat så känner du det här, ja, men du får lite rostad ek och du får lite det här liksom kära, det som är lite, ja, sån här lite mörka rostade toner helt enkelt. Sen kan du också få toner av vanilj. Som sagt, framförallt i amerikansk fat så är ju vanilj vanligt. Och sen i europeiska fat så kanske du får en mer liksom kryddig karaktär, lite pepprighet eller lite kryddnejlika är vanligt att kunna känna också. Men som sagt, ju äldre fat du har, desto mindre smak ger fatet ifrån sig. Det som däremot ger skillnaden med äldre viner, det är ju så sagt att du får en struktur i vinet som blir lite annorlunda. Du får en rundare karaktär och du får någonting som ger en lite mer, jag ska säga, lätt oxidativ karaktär beroende på hur länge det har lagrat. Så att fatet ger ju en väldigt stor strukturell skillnad till vinerna. Och det ska jag nog säga, det är kanske verkligen huvudanledningen till att man lagrar vin på fat nu för tiden, för man vill ha en liten annan strukturell skillnad.
Men gör man skillnad där på rött och vitt vin? För liksom till exempel nu så kan jag tycka, om man vill ha ett riktigt fräscht vitt vin med hög syra, ja, men då vill man kanske inte ha så mycket fat utan mer ståltank. Mm. Och det är alltså för att minska på det oxidativa. eller liksom det som rundar av och hålla det mer. Så helt enkelt ta det bort lite syra av att få in syre i vinet.
Ja, alltså det finns en, vi kommer till en annan process som brukar ske under fatlagringstiden, men absolut, då skulle jag säga att ståltankslagrade viner kommer du ha mer liksom, rätt fram ren, väldigt sådär ung, fruktig karaktär, hög syra, friskhet, liksom de här karaktärerna. På vita viner, tänk framförallt stilar som ja, men Riesling, Chablis, Sancerre, Sauvignon Blanc, sådär riktigt friska vita. Sen om man börjar blanda in fat i det här så kan du ju tänka att ja, men, ekfatslagrad Chardonnay, alltså vit Bourgogne eller California Chardonnay och liksom den biten är väl det mest tydligaste exemplen på faktiskt fatlagrade viner. Om vi går ner i kaninhålet lite grann och för jag nämnde också det här, eller som du sa, om viner blir mjukare, för det sker också en process, en andra fermentering. Man kallar det för second fermentation på engelska, och vi på svenska säger vi malolaktisk fermentering. Och det här kan jag kan förklara här, vi behöver inte gå in alldeles för tekniskt där, men vad som händer om du har ett vin som är precis liksom så där friskt och fräscht och nyjäst så att säga, så känner du att du har den här höga syran, mycket friskhet. Det du känner, det finns ju olika typer av syra, men det du känner då är den här syrliga äppelsyran. Alltså det finns vinsyra och så finns det äppelsyra. Och det som sker då vid den här malolaktiska fermenteringen, det är att laktobakterier omvandlar den här äppelsyran till den mycket mjukare mjölksyran. Så att vinet kommer uppleva som att det är mindre syrligt. Och du kommer också få den här, en sån här krämig karaktär. Alltså tänk mjölksyra. Det är karaktären som det ger ifrån sig är vad som, alltså vad du förnimmar om olika mjölkprodukter. Så därav att du känner en smörig karaktär. Du kan hitta lite yoghurtkaraktär, lite gräddighet, lite sådana saker. Så då är det ett tecken på att du känner den här malolaktiska fermenteringen. Och den sker egentligen naturligt när ett vin har fått jäsa klart och när själva tankrummet eller fatrummet där man är, när det går upp lite grann i temperatur så att de här laktobakterierna börjar arbeta. Och vissa blockar den här malolaktiska fermenteringen, för de vill inte att vinerna ska bli mjukare. Så det kan du se i vissa champagner och såna här saker, att man inte vill ha full malolaktisk fermentering för att man vill ha ett vin som är riktigt syrligt.
Är det med svavel då man stoppar det?
Ja, exakt. Precis så. Så att du svavlar lite grann och då dör ju de här laktobakterierna helt enkelt. Så att det precis. Så att, här är egentligen inte fatet i sig som ger den smaken. Däremot är fat oftast ett så här perfekt kärl för att malolaktisk fermentering ska kunna ske. Du kan tänka enkelt så här också när det kommer till malolaktisk fermentering. Alltså alla rödviner i princip genomgår malolaktisk fermentering. Vissa vita viner och vissa bubbel, alltså främst en del champagner, blockar malolaktisk fermentering. Annars är det en process som alla genomgår. Vad som också är avgörande här, det är hur mycket av den här äppelsyran som den här druvsorten har från början. För det varierar också. Ju mer äppelsyra du har, desto mer kan konverteras över till mjölksyra. Men har du inte så mycket mjölksyra från början så kommer inte det här ge en särskilt stor effekt på vinet heller.
Just det.
Så att det som är allt här i vinvärlden, det beror på. Lite så.
Men hur ska vi angripa fat mer praktiskt då, Fredrik?
Mm. Men vi kan ju titta lite grann på, jag tänker också så där, du som vinmakare, eller vi säger att man är en vinmakare som ska göra sitt vin, då tänker jag att säga att vi ska göra ett vitt vin här nu. Då har du till att börja med två val. Du kan antingen välja att du vill jäsa ditt vin på ekfat, eller så jäser du på ett annat typ av kärl, alltså rostfritt eller betong eller någonting sånt. Och sen efter jäsningen så kan du också välja att lagra vinet på fat eller att inte lagra det på fat. Och det är faktiskt en skillnad skulle jag säga med vad karaktären blir utav vinet, om det fatjäses eller om det bara får jäsa på ståltank. Så att du får en väldigt, väldigt sådär elegant, integrerad fatkaraktär om du låter vinet jäsa på fat. Det blir också en ganska, vad ska jag säga, en ganska mild fatkaraktär som ändå är rätt snäll, men som sagt, elegant, väldigt finstämd fatkaraktär. Det är ju inte helt enkelt att jäsa på fat heller, för du måste, dels så kan du inte kontrollera temperaturen hur som helst, och sen så kan du inte fylla upp faten hela vägen, för att du vet vad som händer när det jäser, det börjar ju bubbla och resa sig, så att då kommer du ha vin över hela golvet, och det vill du ju inte heller ha. Så att det kräver ju en hel del teknik att göra det där, plus att så måste du ju fördela ut din stora tank eller vad du har när du ska börja jäsningen på alla de här små ekfaten. Så att det är ganska arbetsintensivt att jäsa på fat. Men det skulle jag säga att överlag så ger det en väldigt integrerad och elegant fatkaraktär. Eller så jäser du på ståltank och sen så lagrar du vinet på fat, och då kan det vara så att du vill låta den här malolaktiska fermenteringen ske på fat då, till exempel. Och sen så vill du låta vinet kanske ligga i 9, 10, 12 månader för att du ska få lite av den här fatkaraktären, få lite med rostade tonerna, få lite vanilj, kanske lite kokos och lite sån karaktär om det är ett amerikanskt fat som du har legat på då, till exempel. Så att ja, det är som vanligt, så att vara vinmakare, det är att ta hur många beslut som helst i en väldigt lång process. Och sen är ju mycket en kostnadsfråga också. Alltså, vad får allting kosta som du ska göra på vineriet och med material och såna här saker.
Vi har pratat mycket om integrerad fat och så vidare och så där. Integrerad mat då, ihop med våra fat. hur ska vi tänka det? Kan du ge mig lite pointers? Och kanske också skilja på fatlagrat rött och fatlagrat vitt då. Och hur ska vi tänka och göra?
Absolut. Ja, men jag tycker att det är ändå lite skillnad. Om vi börjar med fatlagrade vita då, så tänker jag att de generellt sett får en liten fylligare struktur, de blir lite rundare, du får lite den här krämigheten, du får lite mer rostade tonerna. Så att generellt sett skulle jag säga att fatlagrade vita viner brukar ju lämpa sig väldigt, väldigt bra till varmrättsviner, till fisk till exempel. Få gärna in lite sådär, alltså möta upp krämigheten i vinet med krämighet i sås till exempel. Det är därför det är så gott med lite feta såser ihop med sådär, ta en California Chardonnay till exempel. Så att göra det med en Hollandaise eller Béarnaise eller Sandefjordsås eller någonting sånt där blir ju faktiskt väldigt, väldigt snyggt. Och sen bryter man av det där med lite syra från lite citron och sådär, så får du upp friskhet och fräschör. Så att lite mer smakrika, lite mer intensiva fiskrätter är ju jättebra tillsammans med fatlagrade vita viner. Och sen om vi tittar på de röda då. Ja, det kanske är lite svårare att säga generellt, för du kan ju ha, det finns ju lite lättare viner som du ändå kan känna ganska mycket fatkaraktär i också. Och sen så överlag i röda viner så är det ju kanske vanligare att du stöter på en fatkaraktär, men att fatkaraktären är så väl integrerat i vinet. Men jag tänker ändå så här, hur man ska tänka, så kan man ju så här, beroende på hur mycket fat det är, så kan man ju ändå möta upp faten så här. Är det en ganska elegant fatat rött vin, då kanske det funkar med lite enklare rätter. Alltså då tänker du lite fläsk eller lite fågel eller lite vilt kanske så. Medan om du har ett vin som har pang på, mycket rostad karaktär och 100% nya fat och såna här saker, då ska man ju inte vara rädd att panga på med mat som också liksom grilla. Tänk samma sak där, vi pratar om maillardeffekten. Ja, men se till att få ordentlig maillardeffekt på en köttbit till exempel också. Då matchar det upp med fatkaraktären på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att, lite så tror jag att man skulle tänka ändå, just när det kommer till mat.
Ja, men det köper jag. Då tycker jag det är enda svåra i det här. För jag tänker hitta vita med fat och det. Ja, men det kommer man kunna fixa om man kommer kunna läsa lite såhär med Chardonnay, man har lite koll. Men hur vet jag om ett rött vin har mycket fat då? Alltså kan man tänka såhär, men här är en Malbec från Argentina, de har mycket fat. Eller har vissa druvor mer fat? Nej, det har de inte, va? Utan allt handlar om hur de har producerats. Men hur liksom får jag reda på om ett rött har mycket fat?
Ja, men jag skulle ändå säga att det beror på. Och det tror jag också lite grann är ju vilket prisläge du handlar i. Alltså kliver du upp i, ja, men säg att du är 200-300 kronor plus på ett rött vin, så kan du tänka så här, okej, men nu kommer det ju med väldigt stor sannolikhet vara fat inblandat i den här vinproduktionen i alla fall. Sen så är det kanske lite grann som du är inne på, tänk vissa typer av viner, alltså, och framförallt nya värdeviner. Ja, men Napa Cab, absolut, Malbec från Argentina, Zinfandel, Australiensisk Shiraz. Alltså här kan du ändå känna rätt tydlig fatkaraktär i de vinerna, skulle jag säga. Men sen är inte det alltid säkert, så man får kanske lite läsa sig till om man ser det. Ribera del Duero tycker jag också är ett sånt här jättebra exempel där man brukar ändå känna rätt mycket fatkaraktär i vinerna. Sen är det ju också en annan grej som jag tycker är intressant, och det här kanske är framförallt röda viner, och då kan du ju ibland ser man ju så här, men det här vinet har lagrats, säg att det lagrats 12 månader på ekfat, och så kan du så här, wow, det smakar så himla mycket fat, det är helt otroligt. Och sen så finns det andra såna här riktiga, kanske mer exklusiva toppviner, men de kan ha lagrats 24 månader, 36 månader eller något sånt här helt galet länge på fat. Och man känner liksom inte riktigt lika mycket fatkaraktär i dem. Så att det här är också det som gör att det beror på. Det är mycket faktorer som spelar in, och då är det ju dels vad man har för typ av fat, hur hård rostningen är, hur stor andel nya fat man har. Men en annan sak som jag också tycker är jätteviktig i det här, det är också vad man har för druvmaterial. För att ju högre kvalitet det är på själva druvmaterialet som man producerar vin på, och ju, alltså, då menar jag alltså ju högre koncentration, smakmässig koncentration du har, desto mer fatkaraktär kommer det vinet också kunna hantera. Så ta till exempel ta Gigalls toppviner, de här Lalala-vinerna som vi pratat om förut, alltså La Moline och La Turco, de här. De ligger ju, alltså jag tror att de ligger minst 36 månader på fat, om det inte är ännu längre. Och visst, de kan ju kanske upplevas som när de är helt nysläppta, att de är kanske lite fatiga och sådär. Men bara ge dem något år så kommer faten vara i princip helt integrerade i de vinerna. Så att det är ändå så att det är inte alltid exakt sådär med att det här är ett vin som har 10 eller 12 månaders fatlagring, ska smaka så här. Eller det här är ett vin som har 24 månaders fatlagring, det kommer smaka så här. Utan vissa vinstilar och vissa druvsorter klarar av väldigt, väldigt mycket fat innan man verkligen börjar känna fatkaraktären också. Och nu har jag tänkt att jag ska på ett något sorts kanske försök till pedagogiskt sätt att vi ska prova två viner som jag ändå tycker har en tydlig fatkaraktär.
Och jag tycker du brukar vara pedagogisk, Fredrik.
Tack, det är du. Tack, Erik. Jag häller upp här. Jag tänkte vi ska börja med det vita vinet, och då har jag valt Chateau Saint-Michel Chardonnay från Columbia Valley i Washington. Så att det här är inte det är ingen California Chardonnay, men jag skulle säga att stilen är ändå snarlik. Så vi pratar om fatlagrad Chardonnay ändå. Och det här vinet då, lite mer än hälften av vinet har lagrats 5 månader på sin gästfällning, och både i franska och amerikanska ekfat. Och det är 10% nya fat i det här. Och resterande del då har lagrats på enbart ståltank. Så att det här är en liten mix av olika saker. Det skulle jag säga, det kanske blir vanligare idag också att vinmakare har lite sån här approach, att man blandar lite olika typer av dels tunnbinderier, för man vill ha lite mer komplexitet, det ska komma trä från olika typer av skogar. Man kan ju också blanda olika liksom rostningsgrad för att också få lite olika komplexitet i vinerna, och blanda franska fat, amerikanska fat. Allt det här är för att man ska kunna blända ihop det sen till ett vin för att få, ja, men fler lager helt enkelt. Och sen samtidigt också ha i en del vin som bara har legat på ståltank. Ja visst, det kanske är, det blir ju lite mer kostnadseffektivt att göra så också, men då kan det också vara ett vin som får, ja, men lite annan karaktär och struktur, och som har mer av den här liksom stramare karaktären jämfört med vinet som man lägger på fatkaraktär som är lite mjukare då.
Det här med att smälla ner lite ekchips då i en ståltank, kan det vara något?
Ja, men nu pratar vi ju någonstans kanske om hur du gör de billigaste vinerna där du faktiskt vill ha lite fatsmak utan att ge utan att betala för fat. Och chips är det ju billigaste du kan använda dig av, och då är det ju, det är ju precis som man tänker sig, det är som små spån eller chips helt enkelt, som du bara stoppar ner i en ståltank, och då ger ju det lite smak, skulle jag säga. Du får inte den här samma oxidativa process som du får med fat, men du får lite av den smaken, men det blir inte alls lika kvalitativt. Sen finns det ett annat litet fusk, om man skulle kunna säga så, för att också utvinna lite eksmak, och då är det stavar, så man kan stoppa ner, alltså, ekstavar i en tank också. Det är lite bättre, alltså det är kanske lite snyggare smak, men det är fortfarande lite, ja, fusk skulle man kunna säga.
Ja, men exakt, det är vi inte ute efter här i Hemma som miljöer. Här vill vi komma åt the real deal.
Lite så.
Det här vinet doftar väldigt gott, Fredrik, tycker jag, måste jag säga.
Ja, men jag tycker att det är mycket fatkaraktär som lyser igenom. Den har verkligen en sån här härlig smörig näsa. Och sen finns det här med lite rostade toner, det finns lite vanilj och du hittar lite antydan till kokos. Och vad ska jag säga, ett stort utbud av massa fatkaraktärer som bara hoppar på en. Och jag tror också så här med Chardonnay, och varför Chardonnay är en druvsort som gillar fat väldigt mycket. Vi har ju pratat om det tidigare, men Chardonnay är ju en neutral druvsort, så den smakar ju inte så där jättemycket i sig. Men däremot så kan den ju liksom lyfta fram, man pratar ju om, alltså, ursprung eller terroir, och sen kan den ju också lyfta fram faten verkligen. Så att det är en väldigt snygg liksom kombo, man tänker så här, Chardonnay och ekfat, de är väldigt förtjusta i varandra. Man kanske känner också lite grann att det här är ju ett fatlagat vin som har med lite fyllighet, och det har det här lite krämiga, lite oljig textur, men samtidigt så finns det ju ett element i det här vinet som är väldigt pikt och fräscht, och man känner att syran hoppar till, och det är ja, men friskt verkligen. Och då skulle jag nog ändå säga att här känner du ju att det är de här två olika komponenterna, att det är en del som inte har lagats på fat, och det är en del som har lagats på fat, att de kompletterar varandra väldigt väl. För annars finns det risken att just lite mer varmare odlad Chardonnay kan bli lite kvalmig. Du kan få lite låg syra bland annat.
Ja, så att är det de kanske uppnått då med ståltankskomponenten i det liksom?
Ja, det är absolut.
Jag tycker det var trevligt vin här, Fredrik.
Ja, men det här är
gott. Vad tror du om det här till lobster roll?
Ja, det är väl klockrent. Nej, men det tycker jag är jättegott. Det funkar ju absolut. Då har du lite där krämiga i en sån här majonnäsdressing.
Ja, så rostar man korvbrödet lite, och sen har du ändå liksom lite citron på. Men att ändå så här, det är inte sushi liksom.
Nej, exakt. Nej, men det där tycker jag är helt, du tänker helt rätt, Erik. Alltså, du börjar bli en svart bältare här i att kombinera mat och vin. Nej, men det. Och sen så tänker jag så här, men det här är ju också för mig ett klockrent fiskvin. Alltså ta en torskrygg eller röding eller en lax, och så kokt potatis, fet sås, lite härliga primörer och så det här vinet till. Och det behöver inte vara svårare än så. Superenkelt. Och fiskarna kan du variera i all oändlighet. Såserna kan du variera i all oändlighet. Men grunden är ju typ så här, men potatis, fisk, sås. Hur bra som helst. Jag är med ett vin till. Och det här är lite kul, för det var faktiskt det här vinet som jag hade tänkt att jag skulle ta med mig på Rioja-avsnittet, men som uteblev. Men nu fick jag ett fantastiskt tillfälle att ta med det idag istället. Och Rioja då, som sagt, som vinregion har ju verkligen gjort sig kända för att tycka om ekfat. Det är ju lite grann deras stil, skulle man kunna säga. Så vinet som jag har med, det är Faustino 1. Det är en Gran Reserva Rioja och årgången är 2012. Så att det här vinet är ju snart...
Ja, det är några år,
ja,
alltså.
Det är ju 10 plus, så det är ju snart 12 år gammalt det här vinet. Så att, bara en sån sak. Så att det är ju, de gillar ju att lagra viner i Rioja generellt. Och för Gran Reserva så har de ju vissa krav på hur länge vinet behöver lagras. Så att de röda vinerna behöver lagras i minst 5 år på vineriet innan de släpps på marknaden. Och utav de här 5 åren så måste det ligga minst 2 år på fat. Och dessutom så är det inte vilka fat som helst, utan här har man ju också skrivit in i Riojas lagstiftning att det måste vara just såna här 225 liters fat. Så att de har ändå bestämt storleken.
Då kan man väl tycka att 199 kronor för någonting som de har hållit på i en 10-12 år plus fina fat och så vidare inte är så farligt.
Nej, det är ett fyndpris kan man ju säga, med tanke på med den investeringen de ändå har gjort i vineriet. Och sen dessutom så i Rioja ska jag säga att det är absolut vanligaste att man hittar amerikansk ek. Och det är ju till stor del en kostnadsfråga med tanke på att de röda vinerna här, de måste lagra på de här 225 liters faten, så blir det ju betydligt mycket billigare att använda sig av amerikanska fat. Men det finns franska fat också, och i det här specifika vinet så är det faktiskt både amerikanska och franska fat. Men en annan intressant sak också, och det är i Rioja så finns det ju en, jag tror vi har varit inne och pratat om det här tidigare, men de här vinerna har ju en tydlig karaktär, framförallt när det kommer upp på Gran Reserva-nivå som man kan känna, som är en karaktär som är signifikant just för röda viner som har lagrats länge på fat, och främst då amerikansk ek också. Och det är att man kan känna en liten dillton. Det kan dofta liksom, men tänk kräftspad eller lite dillchips eller ja, dill så. Det är väldigt, väldigt vanligt för röd Rioja, just Gran Reserva röd Rioja som har legat länge på fat. Då får du de här amerikanska faten, den här tydliga dill-karaktären. Nu känner jag att det är liksom, man känner lite, jag ska inte säga att det är så här, det bara hoppar dill och glas, man får ändå tänka lite dill, man får tänka på såna här Estrellas dillchips, och då ja, då hittar du dem där. Men sen har du också i det här vinet, alltså det finns ju lite vaniljkaraktär, det finns lite kryddighet, och det finns liksom de tonerna som är, som man tycker är typiskt för just ekfat. Sen är det ju här, du känner ju egentligen inte så mycket nya rostade fat, utan det är ju mer lite av den här kryddiga karaktären, lite dill.
Men är det också att det har bidragit till en del rondör också?
Ja, liksom? Ja, och det är ju det som är, det är det som är grejen, och det är lite det Rioja vill uppnå. De vill ju någonstans att Gran Reserva ska ju vara viner som ska vara, tanken är att de ska vara drickmogna när de släpps på marknaden, för då är de ju redan minst 5 år lagrade. Så att det är ju lite deras tanke och idé, och men tittar man också på bara färgen på det här vinet, så ser man ju att ja, men det har en liten ljusare röd färg, och det har framförallt en liten vattnigare kant, så man ser att det är ett vin som har lite ålder. Sen är det känns som att jag bara doftar lite på det här, men det är väldigt pikt och ungt och fräscht, och det är lite rödfruktigt, lite mörka bär också. Finns en liten så här, ja, men de här bakkrydder och lite lätt så där lagrade toner också. Det kommer lite den här undervegetation, och det finns liksom påbörjan till att det finns lite mognadstoner här också. Så att det händer ganska mycket på näsan. Smakmässigt så är det här är ju väldigt lent. Alltså tanninerna är ju helt integrerade. Det finns en fin syra i det här. Frukten är lite nedtonad och känns lite mer mogen faktiskt smakmässigt än vad den gjorde rent liksom doftmässigt sådär. Men som sagt, alltså 109 spänn för det här vinet tycker jag är ett riktigt fynd. Det är ju verkligen ett superklassiskt vin, och alltså presentationen på den här flaskan, alltså det är ju så old school så att det är helt otroligt. Alltså för mig är det så här, 70-talet ringde och ville ha sin flaska tillbaka. Men i en värld där allt är så modernt och tillrättalagt och allt sånt där, så är jag så här, alltså jag absolut älskar det här. Det är så kitschigt så jag tycker att det blir coolt.
Ja, och med de underbara orden, Fredrik, så tycker jag att vi rundar av det här fatsegmentet. Tusen tack för det. Ja, en skål på det, va?
Skål, Erik. Tack för idag.